kan stå kvar så läser vi ett bibelställe. Jesaja 52:7. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Och säger till Sion, din Gud är kung. Tack Gud för den här gudstjänsten och uppenbara ditt ord och din vilja och din mening och din plan för våra liv. Oavsett om man är här som en bekant som har gått här länge eller helt ny, så tack för att du har något för var och en av oss idag. Hjälp oss att ta emot det du vill ge till oss idag. Amen. Amen. Varsågod, sätt dig ner. Tack lovsångsteamet också. Så, vad roligt att vara här. För mig var det inte så länge sedan, för att för några veckor sedan så var jag faktiskt här. Och predikade också då för ungdomarna, vilket var jätteroligt. Och nu har jag glädjen att få vara här igen och nu är Olivia med. Så vi tänkte så här, det är alltid vår lite tidigare i Vasa än i Umeå. Och det är liksom, jag tänkte så här, i bästa fall så får vi ju ett riktigt toppen vårväder. Så här, ja, jag jobbar på en butik och vi säljer shorts och sånt. Men jag tänkte, shorts behöver jag kanske inte med ännu. Men jag tänker att åtminstone blir det ju sol och vår och kanske lite så här, ja, blommor i rabatterna. Men nej, på lördag när vi gick runt här, alltså det var ju, min dunjacka aldrig varit så blöt. Och sen, jag får säga, jag hade min dunjacka, så det säger ju kanske att jag trodde kanske ändå inte riktigt att det skulle vara full vår. Men det är nog roligt att vara här, fast det inte var kanske den varmaste marsdagen, eller ja, sådär. Regn är också ett väder. Och ja, och som ni hörde så kommer vi också hit på påsk, så vi har liksom några stunder den här våren. Vi får vara i Vasa och få vara med er, det ser vi fram emot. Och min kompis Filip, som också ska vara en av talarna, så är så ivrig att komma hit. Jag vill bara hälsa det från honom till er, liksom, att han ser så fram emot att med sin familj komma till Vasa. Och det är ju roligt, bara att andra människor ser fram emot att komma till den här platsen och den här kyrkan. Det är ju underbart. Så, men nu till saken. Jag ska få predika här idag. Och vi läste ett första bibelord och vi kommer komma tillbaka till det här. Men först vill jag backa, för jag är ju lite, även om vi inte bor här, lite kan man ju smygkika på, vad undervisar de i Sion nu för tiden? Hur pratar Anders och Lilian? Vad är det för inriktning och innehåll som ni tycker är viktigt här? Och så hörde jag två bra predikningar, med en som Lilian hade som handlade om gästfrihetens år. Och jag gillar den, jag har inte lyssnat på riktigt hela, men en snutt av den, och så tänkte jag att oj, vilket bra tema för det här året, eller en riktning för vad man vill. Gästfrihetens år. Wow. Och då kan man ju tänka sig så här, gästfrihet, det handlar om hur andra ska relatera till mig. Att andra ska liksom bjuda in mig, bjuda hem mig, öppna sin famn och sin dörr och sitt köksbord för mig. Och det är ju bra. Men man kan också tänka att kanske det här gäller oss som kyrka, som kristen gemenskap. Eller så kanske man kan tänka att det gäller mig, vad jag kan göra gentemot någon annan. Vi är ju ganska duktiga på att tycka synd om oss själv. Och ibland är det faktiskt synd om oss. Men ganska ofta så sitter ju alla och tycker synd om sig själv. Och då kan man ju vara den där och säga, men jag ska visa lite gästfrihet. Och ofta ger du så mycket tillbaka. Men framförallt, vad innebär det för oss som gemenskap? Och jag tänker så här på missionärer. För jag läser en sån kurs just nu lite på sidan om annat jag gör. Och tänker på mission och sånt man gör i missioner liksom runt över världen. Och vi tänker att det där tillhör någon som är liksom utbildad för det, som är proffs. Eller som är lite extrem, som att man är beredd att sälja hus och hem för att flytta till andra sidan vårt jordklot. Och så tänker man att mission, det berör andra människor än mig själv. Och samtidigt när jag hörde om det här om gästfrihet, så tänker jag, men det är väl kanske en del av vad Gud menar med mission. Att liksom öppna upp och ha en tanke om att Gud har älskat mig, jag kan göra något för någon annan, och någonting som Gud vill göra kan liksom breda ut sig, få bli till nytta för andra. Så på ett sätt tänker jag att mission, det är väl hela vårt liv. Mission är liksom livets mening i vår vardag. Det är inte så mycket mer avancerat än så. Men därför måste vi ju fråga oss, vad är liksom Guds mening med mitt liv? För om missionärerna runt om i världen, de gör sin grej 100%. Men vad ska jag göra då? Och så kanske man får komma tillbaka till det här. Men Gud, tänk om jag kan få liksom vara del av din mission. Tänk om det här med gästfrihet egentligen handlar om någon slags ditt hjärta för mission. För att visa människor din kärlek. Det var en tanke jag fick. Det handlar liksom om synsättet på vilket man lever och hur man agerar och hur man fungerar i praktiken. Och för mig är det det mest spännande kristna livet. Inte man har kanske koll på alla de här detaljerna, utan på vad får det för konsekvenser för mitt liv i praktiken. Jag hörde här i veckan en som sa att när människor från andra religioner kommer till tro på Jesus, det är oftast inte för att man har fått liksom rätt doktriner och rätt undervisning och rätt allting liksom kontroll på det kristna budskapet, utan man har sett ett liv som funkar i praktiken. Det är liksom det största orsaken varför man vill då komma in i en kristen gemenskap, för det finns något. Och så tänker jag på den här versen. Det står i Matteus evangeliet att ni är det ljus som lyser upp världen. En stad uppe på ett berg kan inte gömmas. När man tänder en lampa så ställer man det inte under ett sedesmått. En lampa ställer man i ett lampställ så den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och beundrar er. Nej, så de hyllar er fader i himlen. Alltså saker vi gör med vårt liv, det kan få resultera i att Gud blir hyllad. Det är något större än att vi gör saker i vårt liv så att vi kan få ett tack, eller så vi kan få bli inbjudna till någon, eller så vi kan få en lite bättre ställning. Nej, så att Gud, vår far i himlen, blir hyllad. Och då tänker jag så här, vad tänker vi egentligen om oss själv? Vad tror vi om oss själv? Om Gud kallar oss att vara del av liksom, att vi får göra så att han blir hyllad. Hur ska jag i så fall se på mig själv som kristen? Vad tror jag om mig själv i förhållande till min omgivning, till samhället runt, till mina kollegor, till mina klasskompisar, till människor jag inte ens känner? Hur förhåller jag mig till dem? Allt det där blir liksom ganska viktigt, för det finns en mening med mitt liv. För Gud har en mission som inte är avlägset och långt borta, utan som är i mitt liv. Meningen han lägger i mina händer som jag får förvalta för att han ska bli hyllad. Så vem är jag? Och vad ser Gud i mig? Vem är du och vad ser Gud i dig? Och så tänker jag på det här med gästfrihet. Det är egentligen inte alls tema för den här predikan, men vi kör en lite sån här omväg. För jag tänker gästfrihet. Mission handlar om gästfrihet. Men gästfrihet handlar också om mission. Slänger du på väggen där kanske. Så. Mission handlar om gästfrihet, men gästfrihet handlar också om mission. Så du kan ju tänka, okej, om du är kristen och du tror på Gud och du har fått på något sätt kommit ens en liten bit, men då kan du vara missionär i princip. Du kanske inte sänds så långt bort, men du kanske får vara där du är. Det är ju spännande, kan du vara. Och så tänker jag, gästfrihet, det är något som sker inte av en slump av sig själv. Utan gästfrihet behöver ske medvetet. Gästfrihet, det är en bristvara. Inte kanske här i den här församlingen eller i ditt liv, jag vet inte. Men i vårt samhälle och förmodligen också i den här församlingen. Vi kan alltid tänka att vi har aldrig varit för gästfria. Det finns alltid lite mer. Gud vill alltid att vi ska liksom breda ut och öppna våra armar och vår famn och vårt hjärta för människor lite mer. Gästfrihet är en bristvara. Och så tänker jag, gästfrihet, det är också vad vi är kallade till. Och så tänker jag, gästfrihet, det handlar inte bara om ditt hem. Vi tänker så här, att ha en gäst, det har jag ju i mitt hem. Men vi kan ju också vara gästfria, fria mot människor vi inte kanske ens riktigt känner ännu. Men gästfrihet handlar också i grunden om inställningen till ditt liv. Vem är du, som jag sa just, i förhållande till din omgivning och till människor du möter? Det kan liksom bara få bli en liten tanke och en fråga i dig själv nu. Vem är jag i förhållande till människor i min omgivning? Och så tänker jag med gästfrihet att Gud själv har visat sin gästfrihet genom Jesus och vad han gav till oss, hur han öppnar sina armar för dig och för mig. Så det är liksom någon slags gästfrihet i sin, i sitt esse. Det är liksom den ultimata gästfriheten. Gud har visat en kärlek som vi kan ta efter och ta del av. Okej. Okay. En av pastorerna hade pratat om det. Och så hörde jag en annan av era pastorer som hade ett tungt tema som handlar om Jesu återkomst och domedagen och så här. Så tänkte jag, men det här vill jag lyssna på lite. Och jag ska inte repetera det. Men jag tänkte på den vers som Anders också pratade om. Och jag vill betona den här igen. För här räknar Jesus upp sista tiden och när han ska komma tillbaka. Och han säger att jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Och jag var främling och ni tog emot mig. Och jag var naken och ni klädde mig. Och jag var sjuk och ni besökte mig. Och jag var i fängelse och ni kom till mig. Och då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig? Och gav dig att äta. Eller törstig och gav dig att dricka. Och när såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem. Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder. Det har ni gjort för mig. Och det här tänker jag också är någon slags gästfrihet kopplat till. Att vi kan inte bara tänka på oss själv. För genom att tänka på den som kanske är utsatt eller ensam eller bortglömd. Så betjänar vi och tjänar Jesus själv. Så det är liksom inget lätt, en lätt liten bonus för den som vill vara extra kristen. Nej, det här är något för varenda en som säger att Jesus är min Gud och min Herre. Jag vill följa honom. Okej, men det går ju som inte att göra bara i teorin eller en engångs frälsningsgrej eller att du döpte dig och sen fortsätter livet som förr. Nej, det ger liksom en helt ny mening till hur vi förhåller oss till Gud, vad han har sagt, och till vår omvärld, vår omgivning. Och då kopplar jag det här med gästfrihet och tänker så här. Det här är gästfrihet gentemot den som lider. Det handlar om gästfrihet gentemot den som glömts bort. Det handlar om gästfrihet gentemot den som tjänar i församlingen. Det finns ett ställe där de pratar om hur de bemötte och öppnade upp famnen för diakonen som har tjänat församlingen i Romarbrevet 16. Det är så intressant. Hur de liksom, inte gästfrihet bara för dem som andra glömmer, utan också de som tjänar församlingen. Gästfrihet gentemot syskon och andra troende. Ibland mot de som är underbara och härliga, men också mot de som känns så här, lite besvärlig. Gästfrihet gentemot både vänner och fiender och främlingar. Det ryms väldigt mycket och därför tror jag vi alla behövs. Oavsett hur långt vi har gått. Så vi behövs liksom alla för att skapa den, det var del av det rika och den dröm som Gud har för vårt liv här. Annars skulle vi kunna bli frälsta och försvinna upp till himlen direkt. Men vi är ju här. Väl? En del kanske har försvunnit upp så här mentalt någon annanstans. Men vi flesta är ju här. Kan du säga till den sitter bredvid? Du är här. Ja, någon såg lite osäker ut. Men de flesta är ändå här. Och så kan vi läsa. Det kommer ganska många bibelord, men jag hoppas ni är okej med det. Jag bara kör dem så här. Är det okej? Mm. Så står det så här i Hebreerbrevet. Håll syskonkärleken levande och glöm inte att visa gästfrihet. Så att någonstans är ju gästfrihet något vi kan glömma bort. För att vi är antingen självupptagna eller glömska eller för att vi är något annat. Och så står det att tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var deras medfångar. Och på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Nu kanske inte vi har fysisk misshandel och sånt som vi tänker på. Men människor som far illa på något sätt som vi vet om. Tänk på dem som om det gällde er själva. Liksom ha en kärlek för dem, en omsorg för dem och öppna dig för dem. Så det här är något vi kan glömma bort eller också något vi kan komma ihåg och faktiskt göra. Och du kan ju testa det själv. Bjud hem någon eller bjud in någon. Eller bjud in dig själv i någons liv. Det gör ju oftast gott. Oftast blir människor ganska glada av att du har tänkt på honom eller henne. Och ibland tänker ju, men jag har jobbat i kyrkan ganska många år. Så det är ganska lätt att tänka på mig. För jag syns ju och hörs ibland. Men sådana som inte syns och hörs så mycket. Tänk om man kan bjuda in och bjuda hem och bjuda in sig själv till den. Som inte känns så självklar. Testa det, det är ett tips. Ni ser lite fundersamma ut. Funkar det? Ja, men testa det. Okej. Och då tänker jag, men vad krävs egentligen? Om vi vill liksom vara en sån här slags missionär, fast vi egentligen inte är missionär. Men om vi vill vara på väg med någon slags uppdrag som Gud har gett oss. I att bara göra vår värld lite mer likt hans tanke. Göra den här stan lite vackrare. Visa lite mer kärlek. Se människor komma till tro på honom. Vad är det som krävs egentligen? Ja, kanske du har något svar, kanske inte. Jag ska försöka mig på ett litet svar på den frågan. För 3 veckor sedan predikade jag, på söndag tror jag talade om att vad gör vi med våra händer? Minns du det, om du var här? Vad är det vi sträcker oss efter? Och vad du håller i och vad du tar tag i, det säger ju någonting om vad som är viktigt. Ni minns, jag berättade om den här trapetsen och min svärfar som var nästan cirkusartist. Vad vi greppar i visar vad vi litar på. Okay. Och då tänker jag, med våra fötter. Nu kommer vi in på fötter idag. Var våra fötter är, det visar ju vad vi står på. Men vart våra fötter liksom... Vad vi gör med våra fötter, det visar ju vart vi är på väg. Typ. Det visar ju liksom vad vi har tänkt ta oss an. Eller vart vi rör oss. Eller hur? Bra. Så vart riktar du dina steg och var placerar du dig? För det säger något om din riktning. Och ibland rör vi ju kanske oss någonstans ändå. Vi rör oss framåt i någon slags utbildning eller något sånt. Vi sitter hemma vid datorn och vi rör inte våra fötter. Men samtidigt tar vi ju ändå oss någonstans. Men nu talar jag om att faktiskt fysiskt med sina fötter röra sig någonstans. Och Gud har kallat oss inte att bara liksom sitta på ett och samma ställe livet ut, utan att röra oss någonstans. Och i vår internetglobala värld så behöver vi kanske inte röra oss så mycket alltid. Men jag tänker samtidigt på x antal exempel i evangelierna och i apostlagärningarna. Man tog ju sig till fots, eller man tog ju sig, om det var med båt eller vad det var, men någonstans valde man en riktning och sa... Dit ska vi. Och så tog man sig dit. Det här låter ju lite ovanligt. Men jag vet att de flesta av er har ju ändå tagit er hit. På något sätt. Ni som inte är någon annanstans. Men ni är här. Ni har tagit er hit och ni är här. Och jag tänker på det här med fötter. Ja just det, rubriken för idag. Ljuvliga fötter tänker jag på. Och då när jag tänkte på ljuvliga fötter, vad finns det något annat ord för ljuvliga fötter? Ja men ska den heta fräscha fötter, den här rubriken idag? Nej men det blir ju lite väl fysiskt och kroppsligt kanske. Jag tror ju på liksom det här holistiska och en helhet och Gud behöver, alltså vi kan använda vår kropp till att liksom göra något nyttigt. Men fräscha fötter. Och samtidigt började jag tänka på, fötter. Jag och Olivia, vi var då på en ganska försenad bröllopsresa, för vi gifte oss mitt i pandemin. Och så bokade vi biljetter och så tog vi oss ner till Italien. Och vi åt pizza nästan bara. Och vi njöt av värme och vi njöt av sköna vatten och vi njöt av sköna stränder. Och vi hade det bra. Och Olivia är ju både, ja, hon är ju intresserad av lite andra saker än vad jag är intresserad av. Och framförallt har hon ju också ett färgseende. Jag är färgblind. Och färgnörd som hon är så gick hon ju liksom runt på stränderna så här och matcha stenar och plocka olika nyanser av samma gröna färg eller så här, eller hur? Och med olika nyanser som passar ihop. Och jag låg mest bara, jag tänkte det här är skönt, man ligger och läser lite som man gör ibland då, och bara njuta på annat sätt. Man kan ju ha lite olika intressen. Och sen Men allting var ju väldigt harmoniskt och fint och varmt och saltigt tills man får saltvatten i ögonen. Men oftast får man inte. Och där låg jag på en handduk och Olivia kom närmare och närmare och plockade stenar. Och i något skede så bröts den här harmonin på något sätt. Okej, kan ni se något framför er? Fräscha fötter. Så här. Harmonin bröts för att hon började iaktta mina fötter. Och då, vi hade ändå varit gifta ett tag, tänker jag. Så att det borde inte ha varit så mycket nytt i det där tillfället. Men på något sätt fick hon någon uppenbarelse och någon ny insikt. Och jag tänkte så här, jag vill kanske inte gå så in på det här, för att det här är lite personligt för mig. Men det kan ju vara till någon hjälp för dig att förstå någonting det här med fötter. Och så här. Så jag kan berätta lite mer. Hon började iaktta mina fötter och särskilt mina tår. Och jag har alltid varit ganska stolt över mina tår, faktiskt. Och någonstans här så, det är inte så att min världsbild faller samman, men min på något sätt, uppfattning om mig själv blir lite utmanad. För, och jag har ju tänkt att jag är väl en snygg man med snygga tår. Och det är ju inte så viktigt egentligen, men det är ju viktigt att Olivia också tycker om mina tår, tänkte jag. Och så stannar hon upp. Hon släpper liksom det här stenplockande. Och hennes ögonstorlek fördubblas. För orsaken, det var liksom, det var inte mina ovanligt snygga tår. Utan hon hade liksom inte sett så håriga tår för. Jag ångrar nästan redan att jag sa det här. Men det var liksom, det var inte vad hon hade riktigt väntat sig i den här harmoniska, italienska liksom strandupplevelsen. Och jag tänker själv att jag är väl fräsch på så många sätt. Men där kanske uppfattningen skiljer sig. Och du som inte så ofta är i kyrkan, jag tror inte vi pratar så ofta om tår och sånt här. Men jag tänker att det här har någonting att göra med det här med ljuvliga fötter. Även om man skulle kunna ha o inom parentes där. Oljuvliga, men våra fötters fräschhet och våra fötters riktning säger ju ändå någonting om oss. Eller hur? Och med våra fötters riktning och våra steg så visar vi liksom vart vi är på väg. Nu glömmer vi de där fötterna en stund, okej? Hoppas jag kan bli känd för något annat. Och så säger Jesus så här i Lukas 10. Att skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå, se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Han säger, gå. Det finns liksom en tanke och ett uppdrag till dem som har valt att följa Jesus. Om du inte har valt att göra något sånt, då kan du ändå tänka att det låter ju ändå intressant. Jag kan ändå lyssna på det här, även om jag inte fullt kanske tror på det. Men för dig som har valt att följa Jesus, det här är ju väldigt viktigt att på något sätt börja leva i, tror jag. Han sa, gå, jag sänder er. Och i apostlagärningarna, jag läste särskilt kapitel 14, de tog sig till fots och på olika sätt tog de sig framåt. De gick, de seglade, de gick in i staden, de gick ut ur staden, de gick genom staden. Konstant rörelse. Och jag tänker att vi kan ju välja att sitta stilla med våra liv. Men vi kan också välja att röra på oss. Liksom ha en riktning framåt. Som Amanda sa så bra, vad är liksom vårt nästa steg? Gud, vad är nästa grej? Vart leder du mig? Den som har något ärende behöver ju som agera på något sätt. Den som inte ser någon mening med tillvaron och sitt liv kanske inte behöver ta sig någonstans. Och det ena är ju kanske inte bättre än det andra. Gud älskar oss lika mycket. Men jag tror ju att vi som kristen gemenskap, skilt och tillsammans, på något sätt kan bara signa upp och säga Gud, sänd oss till vårt samhälle. I den värld jag än finns i. Använd mina fötter. Samma sätt som du vill använda mina händer och det jag gör och kan och ta tag i. Men använd också mina fötter så jag kan gå dit du vill jag ska gå. För jag tror att vi kan liksom vara del, det är inte en pastor eller en kyrka eller en fin lovsång som kommer sprida Guds liksom tanke och hans gemenskap och rike. Utan det är ju människor som säger, här är jag, sänd mig. Här är jag vill också vara med. Här är jag har fått ta emot något så jag vill ge något. Här är jag, använd mina fötter. Och så tänker jag så här, vi kan få en större förståelse för Guds tanke när vi ser vad Gud lovar sitt folk i Gamla testamentet. Och nu går vi in på Jesaja 52. Det fanns negativa erfarenheter det folket hade. Och någonstans kommer en profetia och det kommer liksom budskap om positiva nyheter. Mitt i det här smärtsamma och tunga och år av liksom diverse jobbiga upplevelser så kan vi läsa så här, som vi läste i början. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg? När han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Och säger till Sion, din Gud är kung. Och här är fyra saker. Det handlar om frid. Det handlar om positiva nyheter. Goda nyheter. Det handlar om frälsning. Men vi ska gå in, för det ordet betyder något mer än bara räddad. Och så har vi någon slags proklamation och någon slags bekännelse och en lovsång om vem Gud är. Och jag tänker så här, i vår värld, i vår tid, de nyheter vi tar del av, det världsläge vi har, vad behöver vi? Vi som är kristna, eller oavsett om man är kristen eller inte, eller vad man tror på, vad man inte tror på, vad behöver vi? Vi längtar väl efter fred och frid och att saker ska ordna upp sig. Vi längtar väl efter att det finns plats för människor, eller för att vi kan öppna våra hem och öppna våra liv istället för att vi stänger våra liv, stänger våra hjärtan. Rustar upp på helt andra sätt än att rusta upp i värme och kärlek och gemenskap och i en tro på Gud. Så jag tror att de här fyra orden som finns gömda i det här, att det kan hjälpa oss att lite mer tro på vad Gud vill med oss som kristen gemenskap och som enskilt och gemensamt. Och då undrar jag, vad tänker du på med de här fyra orden? Frid, goda nyheter, frälsning och bekännelse. Vill vi ha det? Eller vill vi ha bara det här första? Vi vill ha fred och frid. Och vi vill ha positiva nyheter. Och så drar vi ett streck. Eller vill vi ha liksom allt det här som Gud säger att det är det här som glädjebudbäraren kommer med? Och jag läste en bok som handlar om mission och då tog den upp eller så här, om hur vi förhåller oss. Och tog upp de här fyra orden på hebreiska. Och jag kan inte uttala dem. Men jag har något typ. Okej, jag testar. Shalom. Bashir. Och Yash. Jag hörde, jag vet inte. Yashash. Ja, jag hörde också, jag lyssnade så här. Jag tryckte, ibland finns det här. Spela upp hur det uttalas. Och då var det faktiskt Yeshua. Jag har säkert skrivit det fel i så fall här. Men Yeshua, frälsning. Och Malak, bekännelse. Och den här versen som vi läste, hur ljuvliga inte glädjebudbäraren steg, han kommer över bergen och förkunnar frid. Det låter ju så härligt att komma över bergen och allt är så harmoniskt. Och samtidigt, för att komma över bergen, det är väl ingen lätt grej. Våra berg i Österbotten, ja då tänker vi, ja där går han över Öjberg och så kommer han ner på, tar liften upp och pulkar ner. Det här var lite andra berg. Det var lite andra resor som krävdes. Men han var beredd att liksom komma med ett glädjebud, med positiva nyheter. Varför det? Jo, för det är ett folk som behövde något annat än det man redan visste. Och kort de här orden då. Shalom, frid. Det handlar om något ljuvligt, något vi längtar efter. Och när vi tänker på, i vårt svenska språk, när vi tänker på frid, så tänker vi på att allt är lugnt. Det är stilla. Det är liksom ett passivt ord. Och så går man lite så här, vad betyder det egentligen i grundspråket, i grundbetydelse? Vad betyder frid? Och så säger man att grundbetydelsen, den är betydligt mer aktiv. Det är inte att det är liksom stilla och stelt och typ så här ödsligt dött. Utan det betyder snarare att det är fullhet och helhet, välgång och hälsa. Och det är ju egentligen något betydligt mer aktivt. Ett budskap om hälsa och välgång och helhet. En sån frid. Och sen det här Bashar. Budbärarens uppgift, det var inte att bara komma med en nyhetsrubrik. Utan det var någonstans att skapa en förväntan på vad Gud vill. Budskap om Guds befrielse och omsorg. Hans godhet och trofasthet. Och hans seger över fiender. Det är en sån sorts nyhet som de får ta del av. Budskapet gäller alla, men de som kommer glädjas mest, det är ju oftast de betryckta, de förkrossade och de fattiga. Det blir liksom en kontrast till det man känner till. Det är inte så många på våra gator och i våra liv kanske som ropar till Gud när det är svårt, så man har det ganska bra. Men när det är lite mer pressat så kanske man förstår att inte ens mitt bankkonto eller min status på olika sätt, att det hjälper särskilt mycket. Sen det som jag tycker är mest intressant, det här ordet för frälsning. Budskap om räddning och frälsning. Originalets betydelse här, det är att skapa utrymme. Och det betyder egentligen att skapa livsutrymme. Så ibland tänker vi att, ja men vill vi ens att människor ska bli frälsta? För då blir ju livet ganska svårt och krångligt och begränsat. Men det är inte det frälsning betyder. När vi blir frälsta, när vi tar emot Gud, Jesus i våra hjärtan. Det betyder ordagrant att ge livsutrymme. Och det är väl något helt annat. Och det är lite, tycker jag, coolt att det liksom betyder det. Det är inte frälsning att bli rätt och hålla regler och lagar och allt sånt. Nej, det är att få ett utrymme för mitt liv. Det är lite coolt. Så frälsning i den här kontexten, det betydde inte bara att ha en evighet att se fram emot. Utan det betydde här befrielse från förtryck. Det betydde befrielse från missgärningar. Både kollektivt och för personer. Men det här var ju mycket mer kollektiv, liksom ett kollektiv tid. Så det var inte bara så att jag personligen blir frälst och räddad. Utan vi som folk, vi får ett livsutrymme att röra oss på för att vi har fått goda, positiva nyheter. Vi tar emot liksom räddning och frälsning som betyder mer space för mitt liv. Och resultatet, det blir liksom inte stopp där. Utan resultatet blir liksom en bekännelse att Gud är kung. Och det är liksom helheten. Inte bara att det blir fred och frid och lugnt och att jag inte behöver oroa mig för något. Nej, mitt i det där kommer Gud med det. Han kommer med livsutrymme. Och så säger han, jag kallar liksom oss att bekänna honom som kung. Ibland vill vi ju ha någon av de här. Men han säger, han liksom erbjuder oss alla fyra. Ljuvliga steg. Villiga fötter. Det var ju den personen som kom och förkunnade det här budskapet. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg? Jag vet inte vad du behöver och vad du längtar efter. Men det är ju väldigt härligt. Man kan känna igen någon steg ibland. Jag hör oftast när det är Olivia som kommer hem genom dörren. Du går kanske inte runt där så mycket. Men man känner igen hur människor går. Eller deras steg. Hur de låter. Och särskilt när man var mindre. Och man liksom bor en familj under samma tak. Och man, någonstans vet man ju. Till och med hur den ena personen har det. För att man släpar man fötter. Är man ivrig. Är man stressad. Vad händer? Stegen säger någonting. Och i det här fallet. Jag tycker det är mäktigt. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg? Det är ju som att det här folket hade väntat på något positivt. Något budskap från Gud. Inte bara fred och frid i största allmänhet. Utan längta efter livsutrymme. Och så tänker jag på, vad är sammanhanget egentligen? Jo, verserna innan i Jesaja. Det finns inte på skärmen, men då står det så här. Skaka av dig stoftet och res dig och ta din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. För så säger Herren, ni blev sålda för ingenting. Och ni ska också bli återlösta utan pengar. Så säger Herren Gud, först drog mitt folk ner till Egypten och bodde där som främlingar. Sedan förtryckte Assur dem utan orsak. Vad har jag nu här, säger Herren. Och det är den här kontexten som de sen får goda nyheter. Mitt folk har förts bort utan själ och det som härskar över dem skränar, säger Herren. Och mitt namn hånas ständigt, dagen lång. Därför ska mitt folk få lära känna mitt namn. Och därför ska det på den dagen förstå att jag är den som talar. Här är jag. Och sen kommer just de här. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg? I den kontexten. De har levt som att de haft en snara runt sin hals. Och för dig och mig och för oss. Det kan ju vara så att det är liksom, vi behöver få livsutrymme. För någon behöver vi bara få påminna som frälsningen som Gud har gett oss. Eller få ta emot den frälsning han vill ge åt oss. Ersätta liksom ofrid och strid och jobbiga grejer med hans frid i våra liv. Så varför behövs ljuvliga steg? Jag tror att det är just därför. För att våra liv, de är kantstötta ibland. De präglas av jobbiga grejer och utmaningar och nyheter globalt och lokalt och internt i mitt eget hjärta och liv. Och i Romarbrevet så skriver Paulus så här att ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det gäller för både judar och grekar. Österbottningar och solvbor och närpesar. För alla har samma herre. Han ger generöst av sitt goda till alla som åkallar honom. För var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Men hur ska det kunna åkalla honom som det inte har kommit till tro på? Och hur ska det kunna tro på någon som det inte har hört om? Och hur ska det få höra om ingen förkunnar? Och hur kan någon förkunna om han inte blir utsänd? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som bär bud om goda ting? Samma vers som står i Jesaja. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Och han som ger generöst av sitt goda. Vi läste samma i början i Matteus 5 att vi ska öppna upp våra liv för andra. För att Gud har öppnat upp sina liv för oss. Han är vår generöse far i himlen. Som kallar oss till att med våra steg och våra fötter och våra händer vara del av vad han gör. Fräscha eller inte. Dina fötter spelar en roll. Ljuvliga fötter är vad vi alla har. Gud kallar oss att ha ljuvliga steg dit vi går. Du kan vara den här ljuvliga budbäraren som kommer liksom med hopp om livsutrymme. Pekar på Jesus och säger att det finns något mer. Ljuvliga steg. Dina fötter är viktiga. Med dina fötter ger du en riktning. Och med fötterna visar du på din villighet. Och gå till den plats och till de personer som är viktiga för dig och som är viktiga för Gud. Och jag tänker så här. Låt din bön vara. Gud, gör mina steg ljuvliga. Låt mina steg visa på din godhet. På positiva nyheter i en utmanande tid. Gud, använd mina steg dit jag går. Och så tänker jag så här, avslutningsvis. Har vi lite piano eller så här? Jag kommer upp. Avslutningsvis tänker jag att det här gäller ju dig. Att få ta emot budskapet om Guds shalom, hans frid. Det gäller dig att få ta emot hans budskap om räddning, livsutrymme. Shalom, ta emot Yeshua, Jesus själv. Bjuda in Jesus. Det är konkret, det är tydligt, det är inte abstrakt. Det är vad han gjorde på korset. Ta emot det, tro på det och upptäcka att det ger ett livsutrymme. Space. Och så tänker jag att du kan skapa glädje och förväntan hos någon annan. Genom att dela med dig något från ditt liv. Och du kan låta dina fötter leda över bergen för någon annans skull. Och bergen är ju inte ett litet mjukt öjberget. Och sen det kan vara svåra passage. Men du kan låta dina steg gå över det där berget. För att du vet att på andra sidan finns någon som behöver få höra det som Gud har lagt ner i ditt liv. Lagt på ditt hjärta. Låt dina steg få bli ljuvliga steg för den som behöver det. Vi kan kanske ställa oss upp och så får jag bara be och avsluta det här. Sen ska vi lovsjunga. Det är förbön här också. Så det betyder att du kan få gå fram till förbön här om en stund. Men jag vill bara be gemensamt för oss och för mig. För det vi har hört. Tack Gud för att du har något för oss var och en. Tack för att du har kallat oss vid namn. Tack för att du har positiva nyheter för var och en av oss. På ett personligt plan, men också för oss som gemenskap, som folk, som nation. Möt oss med din godhet. Fräls oss. Gud, led mina steg. Och låt mig få bli en budbärare för ditt ord. Gud, öppna mitt hjärta. För jag vill leva i en attityd av gästfrihet gentemot andra. Och Gud, jag vill låta mitt liv präglas av din frid i mitt liv. Och din räddning i mitt liv. Använd mina steg. Och låt mina steg få vara ljuvliga. För de människor jag möter och inför dig. Amen. Du kan stå kvar så får vi lovsjunga. Eller så sätter du ner eller kommer till förbön.